Du lyssnar på Ögonblicket av Douglas Kennedy, i översättning av Eva Hasko, inläst av mig, Magnus Rosman. Åh, jag har samlat mig en flock av mitt hjärtas kära, men min flock är skingrad. Hur ska hjärtat förlika sig med en så stor saknad? Stanley Kunitz, The Layers. Första delen. Kapitel 1. Jag fick skilsmässohandlingar idag på morgonen. Dagen kunde ha börjat bättre. Och fast jag visste att de skulle komma blev jag upprörd när jag faktiskt hade dem i handen. Deras ankomst tillkännagav nämligen: detta är början till slutet. Jag bor i en liten stuga. Den ligger vid en mindre väg nära stan Edgecombe i Maine. Stugan är enkel. Två sovrum, ett arbetsrum, ett kombinerat vardagsrum och kök, vitmenade väggar, laserade golvplankor. Jag köpte den för ett år sedan när jag fick lite pengar. Min far hade just dött. Han var visserligen barskrapad när han dog av en hjärtattack, men han hade en försäkring från sin tid som anställd. Försäkringsbolaget betalade ut $300,000. Eftersom jag var enda barnet och enda anhörig, min mor hade dött flera år tidigare, var jag även den enda förmånstagaren. Min far och jag hade inte stått varandra nära. Vi pratade i telefon en gång i veckan. Jag gjorde ett årligt 3-dagarsbesök i hans hem i Arizona och jag skickade faktiskt alla mina reseskildringar till honom så snart de kommit ut. Utöver det hade vi minimal kontakt. En sedan länge inrotad tafatthet hindrade varje form av lättsamhet eller förtroligt umgänge oss emellan. När jag ensam flög till Phoenix för att ordna med begravningen och tömma huset blev jag kontaktad av en advokat på orten. Han sa att han hade skrivit min fars testamente och frågade om jag visste att jag skulle få en nett summa från försäkringsbolaget Mutual of Omaha. Men pappa hade knapert i åratal, sa jag till advokaten. Varför löste han inte in försäkringen och levde på pengarna? Bra fråga, sa advokaten. Särskilt eftersom jag själv rådde honom till det. Men den gamle mannen var mycket envis, mycket stolt. Jag vet, sa jag. En gång försökte jag skicka pengar till honom. Inte för att jag hade så mycket att erbjuda. Han skickade tillbaka checken. De få gånger jag träffade er pappa skröt han om sin son, den berömde författaren. Jag är knappast berömd, men ni är utgiven, och han var väldigt stolt över vad ni hade presterat. Det var nytt för mig, sa jag, och fick plötsligt kämpa mot gråten. Pappa hade nästan aldrig sagt något till mig om mina böcker. Männen i den generationen, de kunde ofta inte uttrycka ett förbaskat dugg av vad de kände, sa advokaten. Men tydligen ville han att ni skulle få något slags arv efter honom. Så ni kan räkna med en utbetalning på 300 000 inom några veckor. Nästa dag flög jag tillbaka till östkusten. Istället för att åka hem till huset i Cambridge, där jag bodde tillsammans med min fru, hyrde jag en bil på Logan Airport och körde norrut. Det var tidig kväll när jag lämnade flygplatsen. Jag körde ut på Interstate 95. 3 timmar senare var jag på Route 1 i Maine. Jag passerade genom staden Wiscasset, korsade Sheepscotfloden och svängde in vid ett motell. Det var mitten av januari. Kvicksilvret var en bra bit under fryspunkten. Ett snöfall hade nyligen målat allting vitt och jag var den enda gästen på motellet. Vad är det som för er hit upp vid den här tiden på året? Frågade receptionisten.